Som ni alla vet så är vi från Fotboll i fotboll sponsrade av medarbetarna och är otroligt tacksamma över det. Och vill bara passa på att säga, vadå?
Stort tack, för de har verkligen hjälpt oss till att ta nästa steg som vi har varit inne på väldigt mycket nu och som vi kommer fortsätta trycka på. Så har vi fått möjlighet att kunna göra rörligt material, alltså på YouTube. Vi kommer kunna göra olika serier där. Vi ska spela in avsnitt när vi möter allsvenska spelare i fotboll. Livepodd, vi kommer göra en målvaktsresa med dig och även mycket mer. Så att, gå in där och följ oss där, och det är medarbetarna som har gjort det möjligt, som är en naprapati. Så det är bara att gå in och kika på deras hemsida.
Precis, är det så att det strular med kroppen, hör av er till dem så fixar de biffen. Lyssna på Fotboll i fotboll, och vi ska ta oss igenom omgång två.
Så är det, omgång två i Allsvenskan, och Tifo Sverige fortsätter att inte förvåna.
Nej, exakt, det är faktiskt hög klass rakt igenom alla matcher som vi ska gå igenom idag i alla fall. Nu vet jag inte hur det kommer se ut nästkommande matcher, måndagsmatcherna, för de blir ett annat avsnitt, men fram tills dess har det varit högsta klass.
Ja, verkligen, och det var ju som vi sa där i förra avsnittet att från och med nu så kommer vi ta ner helgmatcherna nu på måndagar och sen på onsdag så kommer vi ta ner måndagsmatcherna plus våra nya hockeyassistliga.
Yes, och omgången börjar på Tele2 i matchen mellan Bromma pojkarna och AIK, som i vanliga fall kommer vara en ganska publikfest. För AIK har ju en hel del folk som dyker upp i vanliga fall. Men de står ju upp emot, vad ska man säga, Bromma pojkarnas varrörelse.
Ja, precis. Ola Dan har där. Så att de bojkottar ju då av matchen för en större sak. Vilket är jäkligt bra.
Verkligen. Vi hoppas på att fler tar efter det. Mm. Men Brommapojkarna lyckades skramla ihop 3489 personer. Ja. Ett fåtal gnagare på plats.
Var det att de delade ut tre biljetter per ungdomsspelare, va? De
fick, ja, jag läste till med det, att ungdomsspelarna fick tre biljetter att dela ut. Så ja, det är en bra lösning för att få det att se snyggare ut än vad det är. Mm. Men på plan, där behöver inte BP skämmas.
Nej, herregud, vilken första halvlek de bjuder på. De går in och tar över matchen direkt. Och ja, säger vad man vill om att det inte är någon publik. Men det kändes som att BP gynnades kanske lite av det också.
Ja, absolut. De har ju inte alls samma press på sig om det sitter 20 000 orkare där på sidan. Så är det ju.
Mm. Nej, men fantastisk första halvlek, och tycker de spelar igenom AIK hela tiden och håller i bollen i princip under hela första halvlek.
Mm. Ja, och vilken fullträff de har fått i varenda värvning, känner jag. Alltså, alla som spelar på plan den här matchen är verkligen grymt jäkla jobb, alltså.
Ja, och då ändrade de även om lite. Örqvist kommer in, Irendus kommer in. Och även spelare som
Barslund.
Precis, och sen även spelare som Timossi Andersson gör en jättefin match har varit i klubben ett tag nu men aldrig riktigt fått till det. Och han såg faktiskt fantastisk ut också.
Mm. Nej, men inledningsvis så får väl ändå AIK till några målchanser. Modesto som vanligt hotar i djupled. Sen har jag för mig att Tyckosen har en rätt bra chans också, men Bergström i målet utstrålar ju någon form av säkerhet som man inte haft i BP tidigare. Och med hjälp av den här säkerheten, att man kanske inte släpper in ett tidigt, tråkigt, klantigt 1-0-mål som man skulle kunna gjort, så växer de in i matchen, och som vi har varit inne på, de dominerar nästan hela första halvlek. Och det leder ju till slut till att Irandust får bollen på ja, men runt mitt cirkeln där han vänder bort, nu kommer jag inte ihåg vem det var, Selina tror jag.
Ja, Selina.
Och driver vidare upp i anfallszon där han spelar in En snygg framspelning till Fritzson som dunkar dit 1-0.
Ja, sinnessjukt snyggt mål. Hela aktionen där från Erendus när han vände bort Celina fram till att han spelar fram till Fritzson som du sa, och så bara vänsterdojan i, ja det blir typ första krysset egentligen. Riktigt vackert. Och ja, Fritzson i de där ytorna, han är inte bara farlig på huvudet utan när han får den där på fötterna också så kan han smälla dit den.
Ja, han är inte, alltså man har ju varit inne på från förra året så var det en väldigt nyttig spelare, att otroligt smart och arbetsvillig mittfältare som är en form av ledare i BP, och förra året stänkte han dit några mål på huvudet, gjorde han, men det känns som att han har tagit ett ytterligare steg och känns som en säker poängplockare helt plötsligt i Brommapojkarna, och det är precis det de behöver, och fortsätter han så här så har jag svårt att se honom vara kvar i Brommapojkarna.
Nej, men jag håller med dig. Jättefin spelare nu. Och utvecklat just poängskörden som du säger också.
Det var väl det han sa också på upptaktsträffen, att det var det han ville göra.
Ja, kanske.
Jag för mig det.
Jag minns inte riktigt. Ja, men kanske han gjorde.
Ja, sen har ju faktiskt bet prov på 2-0 i form av Christiansen som skjuter stolpen.
Och det var väl det man skulle göra, för så som matchen utvecklade sig sen så kom ju AIK in mer i det också och faktiskt spelar sig, alltså upp sig och ser lite bättre ut än vad BP gör, för BP går ner sig. Och då hade det kunnat varit skönt att ha den där 2-0 och stänga matchen i första halvlek. För ja, du var inne på att Rumedes hade ett läge i första halvlek. Han gör ju 1-1 målet också. På ett annorlunda sätt att avsluta på, igen.
Ja.
Med nästan en yttersida den här gången.
Ja, men det har han visat prov på förut i kuppen mot Kalmar. Fast det var i och för sig via en försvarsspelare, men...
Ja, men... ja i och för sig, i och för sig.
Ja. Så, ja. Modesto fortsätter att faktiskt leverera för AIK. Han är den som ofta har klivit fram när det går tufft för AIK. Den här säsongen, förra säsongen... jätteviktig spelare och ja, svårt att sätta ord på hur viktig han är.
Ja, jag hade ju en ganska svag höst också, så att han har fått den här fina starten med 3 mål i Svenska Cupen nere va? Och nu 2 här i inledande, de 2 första inledande matcherna här. Det, alltså riktigt så bra såg man inte det komma faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men ja, svinbra. Och det är det 1-1.
Ja, och efter 1-1 så tar faktiskt Brommapojkarna ut i Randus, och jag tycker att man tappar den här spetsegenskapen, den här killen som kan bryta mönster, som kan öka tempot med, ja men faktiskt bolldriv och sätta kamrater i bättre positioner. Jag tycker man tappar det. Och kort därefter så kommer Abdi Hakinali in och han smäller ju dit 2-1 från distans.
Ja, det var väl ett succéinhopp. Det tog väl bara 30 sekunder ungefär med ett långskott där. Och det här var ju den vevan jag menade när jag var inne på det tidigare, att man skulle ha tryckt in en 2-0 när man hade chansen i första halvlek för BP. För när AIK leder en match så vet man hur tungt det blir. Och det är jävligt tungt för BP. Ja, återigen till målet också med Abdi Hakimali. Så är det faktiskt en spelare som är grymt förvånad över att han inte får spela med.
Sitter i samma tankar. Var också en sån här ljusglimt i förra säsongen som kom från ingenstans och stod för ganska mycket positivt. Sen har man ju liksom undrat vad han har tagit vägen, om han har gått ner sig så pass mycket att han inte ens får hoppa in i vissa matcher. Och det lät lite så på honom också att han är lite missnöjd kring spel.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Speltid. Och skulle faktiskt vilja se honom oftare på plan, för det är... jag nu vet jag att jag kommer strössa allt i många sår här, men jag tycker Saletros har, på grund av att han får spela ihop med Celina, får han ta ett extra hårt defensivt arbete, vilket stryper hans offensiva kvaliteter. Och jag tycker att de saknas väldigt mycket. Därför kan en spelare som Abdi Hakim Ali kanske höja Saletros istället. Så, nu säger jag inte att man ska bänka Celina, för det är en kvalitetsspelare också och har grymma toppar. Men lite stryp Saletros, så jag skulle vilja se det här hända lite oftare. Eller att man kanske hittar en annan lösning, att Celina spelar på en kant, vad vet jag. Eller 10 istället för att man kör 2 anfallare. Vad tror du? Eller vad tänker du?
Jo, men jag håller med dig. Det blir en annan sak sen också när Ellingsen kommer in. Det blir jäkligt annorlunda, men jag är nog mer inne på, som du säger, att man... För de brukar ju köra Ellingsen tillsammans med Saletros och så har de Celina till vänster. Mm. Istället för att flytta in Celina centralt, och sen har det varit någon match när Koulibaly varit ute till vänster. Varför inte bara fortsätta med Celina på vänsterkanten och sen får Abdi Hakim Ali bli liksom Ellingsens ersättare på något sätt? För att jag tycker han har ganska liknande kvaliteter.
Ja, alltså han är inte den bästa närkampsspelaren, men på något sätt tycker jag att Saletros och Ali skulle komplettera varandra på ett bättre sätt i alla fall.
Ja, och det gjorde de under hela hösten, alltså, tycker jag. Ja. Jag tyckte de funkade väldigt bra tillsammans.
Ja, men precis. Ja, och här tänkte man ju att nu har BP bränt sina broar. De går poänglösa. Otroligt klantigt, för man har haft matchbilden i sina egna händer och bara ge bort den helt till AIK. Det slutar med att på något sätt lyckas man skrapa fram en straffspark i, är det 92 eller 93 minuten?
Ja, det är väl 92.
Det är nästan på sista sparken.
Ja.
Och sen vet jag inte, det har varit mycket snack om det är straff eller inte. Jag vet inte vad vi tycker. Alltså, det är den här hansfrågan som man ställer sig jämt. Vad är egentligen en hans? För mig är det straff. Alltså... Ja, den är ju tätt in till kroppen också. Det beror på, alltså, kan vi få en klar bild vad en straff är?
Ja, verkligen. Det var därför jag tänkte ta upp det lite snabbt här. För att Stefan Johannesson gick ut och kommenterade den här straffsituationen då, som nu är domarchef ju. Och han sa att det finns hänsyn för både hans och ej. Man väger över till hans.
Ja.
Anledningen varför det ska vara hans är på grund av armrörelsen uppåt. Blockera skott. Svårt att säga att händerna är ett naturligt läge där. Varför det ej skulle kunna vara hans är på grund av att det är ett kort avstånd, inte tydligt utanför.
Ja. Nej, men
så det är lite halvkryptiskt svar från han också, att det finns liksom båda vägarna att välja här, att den är lite mittemellan. Man verkar ju stötta domarens beslut där, för att han hade mer anledningar kring att det skulle vara hans än inte hans.
Ja, men faktiskt bra att han går ut och säger det här. För om det är någon som ska göra det, om inte domaren själv, så är det väl han som är chef över dem. Och är väl den som är ansvarig att förmedla informationen från UEFA.
Ja,
ja, exakt. Så det, jag tycker det är bra att han kommenterar situationerna då.
Ja, jag håller med. Och Jag står väl kanske mer i den ringhörnan också, att det är väl han. Så jag förstår ju varför han blåser den, för att den går ju faktiskt på handen när... Det är omöjligt att säga att den där går över om du är en domare i en match där och ser det där från nära håll att okej, den där kanske smäller ovanför eller utanför. För det gör man ju på reprisen, att den där går inte in i mål. Mm. Men när du står där i situationen och du ser att han blockar handen där och att den kanske går mot mål, ja men... Jag vet inte, jag hade nog dömt straff.
Ja, tror jag. Ja, samma här. Men sen är det ju så, hade det varit våra lag så hade vi ju stått och försvarat att hur i helsike ska han hinna reagera på det där och var ska han ha sin hand. Det är klart man hade gjort det, men...
Det blir inte bättre av att det är sista sekunderna.
Nej,
också,
det blir gör det ännu värre. Det gör ju det. Men det blir straff och Vasic är den som kliver fram. Det är rätt roligt för du och jag satt och snackade och jag sa nej, han kommer bränna den. Alltså, jag får bara den känslan. Finns det verkligen inte någon annan spelare? Jag vet inte varför jag känner det, men jag fick bara en dålig magkänsla. Och min magkänsla hade rätt. Han bränner straffen. Men han gör lite som Mange Eriksson mot Hammarby. Smäller in returen på ett halv-ocharmigt sätt.
Ja.
Och,
den var du tvungen att ta upp.
Ja, men jag fick lite de vibbarna av det.
Ja.
Faktiskt. Och sen går han ju och firar med den BP-klack som var där på plats.
Ja, med mobilen i händerna.
Ja, men och som Bellingham stod ju Vasic också, så det var himla oskärmigt mål.
Lite grann faktiskt.
Ja, hade det varit mot mitt lag så hade man ju inte varit svinglad, så är det ju.
Nej, men helvete vilken dålig straff. Den är riktigt urusel. Det har varit många dåliga straffar den här omgången. Jag tror att vi är uppe i 4 stycken.
Tänkte säga det, att det är lite temat på den här omgången nästan. Inte bara att det är många bränningar. Inte bara att det är många bränningar, utan det är usla straffar från många.
Ja, exakt.
Det är nästan så att man tar ifrån målvakten räddningarna för att det är så brutalt dåligt.
Ja, faktiskt.
Ja, nej, men matchen slutar 2-2, att de delar på poäng. Och på något sätt känner jag att det är ganska fair ändå.
Ja, om man ser över 90 minuter. Sen kanske en andra halvlek där jag tycker att AIK borde gå därifrån med poäng.
Ja.
Där de kanske bara borde stänga matchen. Och sen åker väl, oturligt kan man väl kalla det då. Nog därifrån med 2-2 på grund av den där handsituationen då.
Ja. 2-2 blir det och vi tar oss vidare till Strandvallen. Där Mjällby sopar banan nu i Norrköping. På riktigt. Och de gör det inte på ett jättevackert sätt. Här kommer jag vara hård och säga att det här var bland de sämsta fotbollsmatcherna jag sett på en herrans massa år. Man vinner med 3-0, men det är inte vackert. Jag säger inte att de är dåliga, men Norrköping är brutalt jäkla värdelösa den här matchen.
Ja, det är den absolut kvalitativt sämsta fotbollsmatchen jag sett på oerhört länge.
Nej, det var frustrerande att se, för det är så mycket felpass och det är så mycket dumma beslut och det går långsamt och man bjuder på 1-0, man bjuder på 2-0, 3-0 tänkte jag säga, men alltså brutalt jäkla illa är det.
Ja, och det var så här, vi satt och kollade den här matchen tillsammans, den här också. Mm. Det var någon situation där i backlinjen, i backlinjen för Norrköping, när de liksom slår en nästan i brösthöjd, så att, ja men en dimpande boll liksom. Den studsar förbi Aid, han vinner tillbaka bollen, det kommer Mjällby-spelare, vinner bollen och han tappar den direkt och så får Aid tillbaka. Alltså det är så mycket som är så konstigt, det är liksom noll kvalitet, det är en enkel sidledspass som bara ska gå längs backen på fötterna, men det blir liksom helt tilltrasslat. Mm. Så att i varenda situation var det bara uselt att kolla på. Mm.
Nej, men det här är en matchbild som faktiskt, om det är något lag det gynnar, så är det Mjällby. Jag tror de är det lag som tar vara på såna här grejer nästan bäst i hela serien. Att vill ni spela på den här jäkla dåliga nivån, då tar vi vara på det.
Ja, jo men verkligen. De gjorde ju verkligen det bästa utav det.
Och ja, 1-0, alltså det är ju serverat ifrån Norrköpings håll. Det är ju Kevin Hög Jansson som ska slå tillbaka till målvakten och det blir någon halvvariant till pass som går till en Mjällby-spelare istället för att den går tillbaka till Norrköping. Och det här är också ett tema på svensk fotboll just nu, att av någon anledning ska vi verkligen inte ge bort bollen genom att bara slå iväg den, utan vi ska spela den i backlinjen och högsta tålamodet som går, och det ska se vackert ut. Men vi har inte kvaliteten för att hålla på så. Utan det är 9 gånger 10 känns det nästan som att det leder till ett anfall till motståndarna.
Mm. Ja, jag håller med. Och här vill jag baka in det med ett snyggt sätt med Noels Törnqvists prestation. För att det är en kille jag måste hylla med tanke på hur han under januari-turnén här så skadade han sig efter 12 minuter. Han är tvungen att kliva av och lämna lägret. Han missar hela svenska kuppen, kommer tillbaka och får spela mot AIK. Där AIK gör 2 snabba mål och matchen är redan körd. För att sen starta den allsvenska premiären mot Häcken, hålla nollan och göra en sån fin match. Håller nollan återigen. Och det är otroligt mentalt starkt att gå från den försäsongen med att man har skadat sig på landslagslägret. Man kommer missa typ nästan hela svenska kuppen, kommer tillbaka och förlorar direkt mot AIK och sen gör de här 2 inledande matcherna i allsvenskan. Det fanns riktigt starkt. Och det jag tänkte komma till var att det finns en situation där han har bollen efter att Norrköping börjar pressa med ungefär 3 spelare. Och istället för att spela ut den till vänsterbacken så märker han att de här 3, de kommer hugga nu. Och du kommer sätta ytterbacken i skiten. Ja, vet du vad han gör? Han slår en lång mot Jakob Bergström och har slagit ut deras första press. Nu leder ju inte det till någon målchans eller någon liknande, men...
Nej, men det leder inte till någon målchans emot Mjällby heller. Det är det som har hänt så många gånger i den här serien. Jag kommer ihåg Kalmar mot Hammarby. Vi kommer ihåg framförallt den här matchen nu då. Det finns ett antal till, men nu kan jag inte komma på det på rak hand här. Men i kuppen händer en hel del. Jag förstår bara inte.
Nej, och det ledde väl ändå till att man inte släpper till en målchans först och främst. Bara trassla till det i straffområdet. Alltså Norrköpings match är nästan död vid den situationen.
Ja, alltså laget,
ligger du under mot Mjällby, det är skitsvårt.
De viftar mot varandra och frågar vad fan är det som händer. Och det blir irritationsmoment, det blir mentalt att man bjuder på det här till Mjällby och det, allt ser bara piss ut fram till det här målet. Så, och det hjälper ju inte med att man släpper in ett 2-0-mål typ 3 minuter efter det. Alltså det är verkligen, nu är det kört.
Ja, på en fast situation också. Som Mjällby är riktigt starka på. Mm.
Tror du Wikström som nickade in den, va?
Ja, det är riktigt snyggt faktiskt.
Och 5 minuter efter det så orsakar man en straff. På ett jäkligt klumpigt sätt. Man hamnar efter. Chans, hopp, glidtacklar in i en närkamp. Som leder till straff då. Men den lyckas Oskar Jansson rädda. Eller Alexander Johansson bränner den. Och då tänker man att...
Ja, mer att han bränner.
Ah, det är en till sån här dålig straff.
Ja.
Men då kanske man tänker att det här kanske väcker Norrköping. Ger lite momentum. Jag tycker inte det leder till någonting. Man blir totalt överkörd.
Ja. Och man blir nästan överkörd av sig själv också. För man gör ingenting utav det. Man är riktigt jävla dålig. Det är långbollar som flyger över kortsidan, över långsidan. Man kan inte slå en enkel sidledspass. Man förlorar alla 50-50 dueller. Alltså man är riktigt jävla dålig.
Ja. Jag vill minnas att Tim Pritcha försöker, men allt går bara åt skogen. Varenda avslut. Det är nästan så att det är... Alltså han överarbetar varje situation, för han känner väl att han måste ta tag i det här som en spelare som ska leda det här laget. Men det blir bara pannkaka utav det.
Ja.
Och sen gör Mjällby 3-0 via Röjkär, va?
Mm. Ja.
Och fast svika resultatet. Norrköping är aldrig nära. Och stora frågan är hur ska de vända på det här och hur länge blir Alm kvar i Norrköping?
Ja, det är en bra fråga. Alltså det är ju närmare 5-0 än vad det är närmare att Norrköping faktiskt gör ett mål. Mjällby kan gå ifrån den här matchen med 5-0 utan problem, tror jag. Det står 3-0 till Mjällby. Men ändå så är det en sämre prestation än när man förlorar 1-5 mot Malmö. Nej, men det var på riktigt så. Det är så fruktansvärt irriterande att kolla på. Och så en sista grej med deras prestation är ju deras individuella misstag. Alltså deras, det är liksom inte en spelare som gör det bra. Alltså absolut att man kanske inte har fått till det kollektivt med ny tränare, det är många nya spelare. Det ska ju såklart många spelare in i det här laget också, för många står utanför truppen på grund av olika anledningar med skada och så vidare. Men det var så mycket individuella misstag att så här, det är liksom, det kan inte Almer riktigt göra någonting åt. Mm. För att de var så dåliga. Men till en fråga där, hur länge han blir kvar. Ja, jag vet inte. Alltså man har väl kanske inte riktigt råd i Norrköping att hålla på med en ny byggnation. Man får väl låta det ta lite tid.
Ja, jag tror min spaning kommer att sitta bättre när jag sa att han är den första som får sparken i Allsvenskan.
Det är möjligt. Det är möjligt.
Det är nog bäst odds på den i alla fall.
Ja, det tror jag. Nu vinner ju Halmstad för sig, men ja, där är de såg inte heller jättebra ut. Nu, som sagt, går de därifrån med 3 poäng och vi kommer dit, men mm. Ja. Fast där håller de också. Jag tror de kommer hålla i sitt tränarpar längre där.
Ja. Vi tar oss vidare till Ileda stadion där Malmö tar emot Hammarby. Och rätta mig om jag har fel, men jag tycker Hammarby bjuder på hela första halvlek, nästan hela matchen på grund av det. Man har för mycket respekt för Malmö och korrigerar alldeles för mycket av sitt egna spel. Och det gynnar bara Malmö.
Helt enig. Man går ju då till en trebackslinje. Kurtulus får starta efter sin skada. Man kör Dennis Gül och Irabi som ett anfallspar. Och planen var väl att man skulle slå långt på dem. Hota in bakom deras backlinje. Men det var väl Axén som uttryckte det, att det var pojkar mot män. Och det är väl typ så att man kan summera det.
Mm.
Det är blandat med väldigt dåliga individuella prestationer.
Mm.
Oskar Johansson kändes som att han inte hade spelat fotboll någonsin. Kunde få en enkel pass. Tilltrasslar den, får en dålig touch. Sen spelar han rakt på Malmö-spelare. Han på Skoglund har någon situation där han bara springer med bollen, får en för lång touch så att Bussanello bara kan fånga upp den. Är riktigt jävla dålig vad Hammarby första halvlek. Mm. Och bjuder på Malmö, som du sa, på en första halvlek.
Vi har varit inne på det förut. Pinas har det svårt defensivt och det gör det inte lättare med att man ställs emot.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Liksom kanske är seriens bästa offensiva spelare mot den. Och det gav ju resultat ganska tidigt, för han tar sig förbi på den kanten och skjuter strax över, om jag minns rätt.
Ja, till höger, ja, tror jag,
exakt,
målet.
Exakt. Och efter det så fortsätter det bara. Så Nanasi har ett par chanser. Cornelius och Pontus Jansson vinner 2 nickdueller på fasta. Kiese Thelin är ett ständigt hot. Stryger Larsen skjuter väl i ribban.
Ja, det är efter målet.
Ja, nu rabblar jag bara upp massa chanser här. Precis som du sa, att Axén uttryckte sig att Malmö hade män mot pojkar. Alltså det var så i nästan varje duell. Det var inte bara Rabi och Gül, utan jag minns att man skulle täcka ut bollen längs kort sidan, men Bussanello bara skiffla bort Bayern-spelaren. Och det leder till chanser. Alltså varenda 50-50-duell går ju Malmö vinnande ur den här matchen. Och det kändes som att Hammarby nästan hade ställt in sig på att det här blir för tufft för oss. Och jag tycker nästan alla som pratar kring allsvenskan har nästan gett upp. Alltså, man säger att Malmö ska springa hem serien. Axén säger att hans morsa hade kunnat träna det här laget. Upptaktsträffen, 80% sa att de joggar hem serien. Och det här är ett exempel att Hammarby nästan lägger sig på rygg för att det är mot Malmö borta. Jag tycker det är jäkla tråkigt.
Ja, jag håller med.
Vi har sett mycket starkare lag, tycker jag. Alltså mycket mer dominanta lag. Självklart är deras bredd helt otrolig, men att man ska anpassa sig helt och hållet för det tycker jag är helt fel. Jag tycker Malmö är som sämst när de möter ett lag som faktiskt står upp i närkamper och de vill styra spelet själva. Nu ska jag inte lyfta upp Djurgården, för jag vet att folk är trötta på att man pratar om sitt egna lag. Men varför de vinner matcherna mot Malmö är väl för att de kryper in under deras skinn och man försöker spela sitt spel och gör det på rätt sätt. Låter man Malmö vara Malmö, då är ju klart som fan att de är bra.
Ja, helt enig. Att låta dem få de här ytorna och få hålla i bollen, det är ju så man blir straffad. Och nej, men det är bra att du lyfter in det. Det behöver inte bara vara Djurgården. Det har ju varit så tidigare också när andra lag har vunnit mot dem, att de har spelat sitt egna spel och, som du sa, kryper in under deras skinn. Att man ligger högt på dem. De har svårt att spela upp bollen. Att man tränger deras ytor. Det är där de får det svårt. Men nu, ja, man överlåter hela matchbilden om man blir tokslaktare. Och sen, som jag sa, samtidigt som när man väl själv håller i bollen så är man otroliga dåliga med den. Man ska lyfta in den bakom, var väl planen. Den går för kort nästan varje gång. Också där, som jag sa med Oskar Johansson, att när han tar emot bollen så får han en för dålig touch. Ja, det är väldigt mycket sånt också som gör att Malmö vinner. Det blir otroligt svårt att vinna då. Den enda som går från den här matchen är godkänd, det är ju Olve Dovin.
Mm. Ja, men enig. Vi tar oss 1-0 målet, och det är ju efter att Kiese Thelin blir framspelad av Nanasi till ett friläge där Hammarby bjuder på alldeles för stora ytor i sin trebackslinje. På något sätt är han helt öppen. Han har en hel korridor för sig själv. Och han straffar dem. Så fort han får en chans så kommer han straffa, känns det som just nu. Och ja, vi pratar också om det. Alltså, så länge man håller 0-0 till halvlek och förbi det, då tror jag att matchbilden kommer att gå i fördel till Hammarby. För då kommer Malmö bli stressade och man kanske växer in i matchen som Hammarby-spelare. Men här kom den här spiken i kistan. Alltså, den satte sig alldeles för djupt.
Ja, jag håller med dig. Och där var ju så jäkla osynkat i försvar också. Jag vet inte om det är på grund av att man precis har tappat bollen och man kanske är oorganiserade, eller bara liksom att man inte är så vana med en trebackslinje heller också. Det var väl ett tag som man körde det nu, och med olika spelare. Men man bjuder på för mycket ytor för Malmö. Och han får ju nästan springa fri från halva plan. Och det är ju alldeles för dåligt.
Ja. Det hade varit tuffare för Hammarby om man klev in till pausvila med en man mindre. För det fanns faktiskt möjlighet till det. För Kurtulus drog på sig först ett gult kort när han, inte armbågar en spelare, men han kommer väl högt med arm och hand i ansiktet på Botheim, tror jag. Sen minuten efter nästan så håller han på att dra ner Taha Ali i ett omställningsläge som hade kunnat vara ett friläge. Vad vet jag, den där killen är snabb. Men Taha Ali älskar att spela så mycket fotboll så han vägrar ju falla. Han vill ju bara fortsätta. Hade det varit en annan spelare i det här laget så tror jag att de hade antingen stannat upp helt för att söka det här gula kortet eller vurpat. Och hade man varit en man mindre i andra halvlek så hade det varit 3 eller 4-0, tror jag.
Ja, det finns väl möjlighet i det, absolut. Ja, ska jag säga situationen, det är ju tur för Hammarbys del att ha Ali, som du sa, väljer att fortsätta att spela vidare. För stannar han bara upp där, ja, men då är det rött kort på Kurtulus. Mm. Och det är man en man mindre. Mm. Och då kan det bli 3-4 som du sa. Mm.
I andra halvlek så gör Kim Hellberg en del justeringar. Man tar in Viktor Jukanovic. Man tar ut Dennis Gül som hade en tuff första halvlek. Man tar även ut Fredrik Hammar och tar in Tecky. Det vet jag inte om det är för att man vill få in lite mer spelskickliga spelare. Man vill ta tag i spelet. Jag tycker det är rätt tanke. Jag tycker man skulle ha det här från början. Och oturligt nog så gör ju faktiskt Kiese Thelin mål 2-3 minuter in i andra halvlek. Och det blir tufft mentalt då. I och med att man gör chansningar och vill skapa lägen och kanske ändra på det.
Ja, matchen dör väl nästan lite där. För Hammarby går faktiskt ut och gör en bättre andra halvlek.
Oh ja.
Och man går ju runt och tänker, tänk om man inte hade sett det där läget så tidigt. För att det var ju verkligen en fel tidpunkt innan spelet hade hunnit sutta sig. Men oerhört snyggt mål.
Fantastiskt snyggt mål. Klapp, klapp, spel. Och han står ju rätt varje gång Kiese Thelin.
Ja. Och där är väl också en liten situation att han kan inte få stå där på bortre. Du måste kunna komma till den ytan. Sen är det en jättefin spelad boll också. Och tränger verkligen mellan målvakt och mittbackar också.
Ja, det är fantastiskt.
Men
ta Aller, va?
Ja.
Och sen är det klapp-klapp-spel med Nanasi, Kiese. Jag vet inte om det är Botheim som är delaktig i det också. Men det går snabbt. Och man ställer nästan spelarna i Hammarby på härlarna. Och man spelar fotboll, alltså verkligen. Men vi var inne på det att man gjorde sina ändringar. Jukanovic skapar ju faktiskt Hammarbys första målchans i matchminut 60. En bra prestation av honom. Ett svårt skott att rädda långt nere i hörnet. Och det blir lite momentumsändring här. Man växer in och på grund av en individuell prestation så får man lite självförtroende i spelartruppen.
Mm. Och det var precis det vi var inne på, att det är så här du sårar Malmö. Hade Hammarby gått ut den första halvlek med den här attityden och försöka ta tag i matchbilden helt själva istället för att tillåta Malmö ta tag i den, så hade det kunnat se annorlunda ut. Nu blir det väldigt spekulativt såklart.
Såklart.
Det. Jag tror den vägen framåt är bättre än den vägen framåt som blev nu. Och det kanske är lätt i efterhand att säga det, men
ja. Ja, fast vi var ju inne på det redan alltså inför matchen, att varför ändrar man på formation? Varför det var mycket vi var inne på, att det känns som att man ger bort den här matchen nu.
Mm. Ja, precis. Nej, men och andra halvlek ser ju bättre ut såklart, men tycker ändå Malmö har ganska stor kontroll också, ska man säga. Ska man väl ändå erkänna också. Så det var väl aldrig riktigt nära.
Man snyggar till siffrorna i alla fall. Det var ett tag man kände att Hammarby kommer gå och avsluta den här matchen på 0xG. Och det är på riktigt pinsamt.
Ja, man hade väl noll skott i första halvlek.
Ja, men fram till minut 60.
Och man avslutar ju matchen i alla fall med ett par fler skott. Det är väl uppemot 5-5 i alla fall. Mm.
Ja, och jag la märke till i intervjuerna efter matchen att Kim Hellberg sa att de är bra. Alltså, de är bra. Men jag tycker man skyddar lite sig själv att höja Malmö till skyarna istället för att säga att vi är inte tillräckligt bra i den här matchen för att ens utmana. Alltså, det är under all kritik. Utan man väljer istället för att säga att Malmö är bra. De är för bra. Jag tycker det är tråkigt.
Jag vet inte om det är för att skydda spelarna eller något liknande.
Eller sig
men,
själv.
Ja, alla kunde väl se själva att Hammarby var ju riktigt dåliga också. Mm.
Nej, men jag tycker vi har varit inne på det alldeles mycket nu. Men jag tycker det är en tränarboom den här matchen.
Ja, nej, jag håller med.
Eller tränarboom, men en taktisk boom i alla fall från samtliga.
Ja. Ja, sen snyggar man väl till det eller rättar till det andra halvlek, men ja. Ja, det är väl så man kan summera.
Det är inget som är värt i tabellen.
Nej, precis.
Yes, vi går vidare och hamnar i Örjans vall i matchen mellan Halmstad och Göteborg. Som slutar så vackert som 1-0 till ja. Halmstad. Man skjuter väl nästan bara ett skott den här matchen. Och Baffo gör det på ett elegant sätt. Först och främst blev jag chockad att det var han som var där och pillade in bollen.
Ja, och fan efter 2 minuter också att matchen slutar 1-0. Det säger väl nästan allting om hur den här matchbilden ser ut. ja, nej men fan. Väldigt viktigt av Halmstad, men samtidigt väldigt dåliga var de också. De skyddar ju såklart kassen bra också, men jag vet inte, Göteborg kommer väl aldrig riktigt till det riktigt, riktigt farliga. Det är väldigt mycket inlägg, men det saknas återigen en nia. Mm. Jag tycker det där lilla sista inne i straffområdet saknas för dem.
Ja, man kommer ju faktiskt fram till en straffspark. Återigen, en bommad straffspark och ännu en gång av Mukkoli.
Det var väl ingenting att säga om den straffen, men även om man ska fortsätta lägga straffar den där killen, för han har bränt alldeles för mycket nu. Det har gått diskussioner kring honom som straffskyttat att ibland är han otroligt kylig när han bara kan chippa den i mitten.
Fast det börjar bli sällan bara nu som han är otroligt kylig. Det är väl 2 av 6 känns det som nu.
Ja, precis. Innan var det lite mer varannan kändes det som. Men ja, det är alldeles för mycket straffmissar nu. Och den är för dålig den där straffen. Ja. Den är ju riktigt jävla dålig.
Han försöker ju så som så många fotbollsproffs gör att vänta ut målvakten. Men jag vet inte om han har missuppfattat det här med att vänta ut målvakten, att man ska lägga den i andra hörnet. För han väntar ut Tim Rönning, men han slår den i hans hörn.
Ja. Otroligt märkligt faktiskt. Och ja, på tal om att Noel Törnqvist har startat den här allsvenska säsongen bra, så har ju Tim Rönning faktiskt också gjort det. Han kommit in oerhört fint i Halmstad.
Mm. Ja, nej, men han men han är matchhjälten i den här matchen. Och
ja, ja.
Man fick höra på förhand att det är under speciella förutsättningar han spelar den här matchen. Han sitter ju nästan med telefon i handen på plan och väntar på att få besked att han har ett barn som ska födas inom närtid, alltså när som helst tydligen.
Och ja, det var ju därför han inte var med uppe mot Sirius, för att han ville vara kvar hemma i Halmstad ifall det skulle ringa till.
Ja. Och skulle det ringa på telefon så skulle han hoppa av matchen.
Ja, precis. Han skulle ju åka därifrån då och vara med henne då.
Det måste ju vara speciellt att spela match och ha tankarna på annat, men uppenbarligen så lyckas han med det på allra högsta nivå.
Ja, verkligen. Det såg inte ut som att han hade tanken någon annanstans. Det var ju också en fråga på förhand också. Hur kan man fokusera? Men han sa väl, när man väl är på en fotbollsplan så tänker man inte på så mycket annat än att spela fotboll. Mm.
Muccioli, jag sa Mukkoli på straffen. Jag kör Muccioli nu. Han ligger bakom väldigt mycket chanser. Han skapar dem själv. Han spelar fram folk. Men det finns ingen som kan avsluta det. Inte ens han själv. Jag vet att Tim Rönning gjorde också en fantastisk räddning på ett skott från nära distans av Muccioli. Mm. Men man står lite och frågar, vem är det som ska göra det i Göteborg? Paulus Abraham skapar ju också chanser. Men ja, man ser inte vem det är som ska kliva fram riktigt.
Nej, Oscar Pettersson också, jättegrå. Nu alla de som vi hade frågetecken kring förra matchen startade ju nu egentligen. Intressant startelva för övrigt med Norlin, Muccioli, Pettersson, Abraham, Pint och Jalkoje.
Mm. Ja, den är
på förhand skulle ju kunna skada Halmstad.
Ja, den är otroligt offensiv också med Santos som vänsterback också. Alltså det är verkligen full fart framåt.
Men återigen där med Oscar Pettersson, jag får inte riktigt grepp på honom. Han måste upp i nivå nu. Mm. För att ja, jag vet inte om man kan döma ut Göteborg så tidigt, men börjar luta mer och mer åt det att de kommer nästan kämpa om den där kvarplatsen igen alltså, ja, att det inte var där.
Ja, de håller ju på att beblanda sig tidigt i det. Nu vet jag inte vad de har i nästa match, det ska jag kolla upp, men man sätter sig i en farlig sits. De var Kalmar borta, så det är ju inte den lättaste uppgiften heller.
Nej, nu har ju den inte matchen spelat sen, men jag har ju Kalmar ganska högt upp, så vi får se om det stämmer. Och då Oavsett så är fan Kalmar borta en riktigt tuff match. Och så som Göteborg ser ut nu så har jag ju svårt att se att de ska kunna komma därifrån med poäng. Mm.
Så man sätter sig i en farlig sits. Och det måste vara extremt frustrerande att förlora en sån här match. När man faktiskt skapar det väldigt mycket lägen. Men du var lite inne på det också. Att det är inte riktigt de lägena som man vill åt. Utan det är lite halvdana inlägg och det är skott utifrån. Man kommer inte riktigt till de här farliga chanserna. Sen vet jag inte om det är på Göteborgs bekostnad eller om det är Halmstad som gör jobbet rätt. För kan det bli mer Halmstad-Örjansvall vibba på det här? Det vet jag inte. Det är en stark hemmamatch man gör på sitt sätt.
Ja. Ja, det känns så mycket Halmstad där också när det är Baffo som tar ett gult där precis utanför straffområdet när det är någon som ska komma in i straffområdet och bara lägga in den.
Ja, de är tre man mot Halmstads ensamma försvarare nästan.
Ja, och man bara fimper den spelaren och det får bli frispark istället. Ja.
Nej, men man var ju lite frågosam kring Halmstad när man åkte på den här tuffa premiärmatchen och bjöd på så jäkla lätta mål och man känner inte alls igen dem, men nu går man och gör en ja, men en stark defensiv match.
Ja, verkligen. Nej, men jag ska säga det också att jag har fortsatt frågat kring hur Halmstads säsong kommer bli. Jag tror inte att man ska göra alldeles för mycket av den här insatsen för att ja, de var inte jättebra oavsett om de går härifrån vinnande. Alltså, man tillät ju ändå rätt mycket chanser också. Mm. Och har du möter ett bättre lag på andra sidan så kommer du förlora. Och framförallt Halmstads största fråga är ju på bortaplan. När de inte är på Örjansvall, hur de kommer prestera då? Mm.
Men tre poäng är då. De kliver ifrån Göteborg i tabellen. Vackert, det vet jag inte. Men det är tre poäng.
Så är det.
Och likt Halmstad så vinner ju Elfsborg också borta mot Västerås med 1-0. Och det är tre poäng. Det är inte vackert, men det är tre poäng. Så vi tar oss igenom den också. Och det är nykomlingarna Västerås som återigen bjuder på vacker fotboll. Man styr och ställer. Det ser jäkligt bra ut, men det ger ingen resultat.
Nej, det var väl nästan en kopia från matchen mot AIK. Att man går ut och nästan dominerar matchen. Kommer till många farliga inspel också. Där Jabir kan göra mål. Eller där han ska göra mål. Det är väl lite där du kan summera Västerås också. Vi kommer till en straffsituation senare där också. Men fan, bolljäveln måste in också. Det går bara inte att spela vackert. Utan du måste gå därifrån med mål och poäng. Mm.
Ja, jag är jätteimponerad av Västerås. Det finns fantastiskt otroligt många bra fotbollsspelare här och jag är bara orolig att det ska fortsätta så här. De vinner tittarnas hjärtan, men de får inte med sig någonting av det. Så hur mycket är det egentligen värt att spela vacker fotboll?
Nej. Nej, alltså Kalle Karlsson kan ju inte göra jättemycket. Utan jag tycker att han ställer upp en bra matchplan. Och de får matchbilden där de vill. De kommer till lägen där de kan göra mål. Så det är lite individuella prestationer också. Att få in en boll i mål.
Mm. Om vi vänder till andra planhalvan. Elfsborg. Vad ser du? Vad tycker du?
Alltså framförallt så är jag väldigt besviken på Sinele än så länge. Mm. Jag trodde han skulle komma upp i mycket högre nivå än vad han har gjort hittills. Ser lite ut som, ja, man kan väl kalla det ringrostighet. Han har ju för sig inte spelat på så länge. Men han har ju ändå varit med och tränat med truppen ett tag nu. Han har väl nästan varit och tränat med dem under hela vintern. Men ja, nu när det är match så, jag vet inte, han måste börja applicera mer. Och sen saknar de ju Hedlund. Det måste man väl erkänna. Kassem kommer ju till de fina lägen där han skjuter utanför som är väldigt nära. Men den speeden och den kvaliteten som faktiskt Hedlund egentligen besitter är viktig för dem. Så att,
en avsaknad av honom också, var det jag tänkte på. Mm.
Nej, men Zeneli, det är ganska tydligt. Det saknas matchtempo, matchspel, minuter på plan. Om han ens kommer i närheten av det han visade innan han gick ifrån Allsvenskan, så kommer det vara en viktig spelare för Elfsborg. Jag är också lite besviken, det är jag, precis som dig, men jag såg det komma. Att man kan inte bara komma hit till Allsvenskan längre och dansa på rosor som hemkommande spelare, utan det är, nivån har höjts. Alltså ett lag som Västerås är svårare att möta. Så det kommer kräva tid, tror jag.
Det tror jag. Alltså, jag tvivlar inte på att han kommer komma upp i nivå och vara en av en riktigt bra allsvensk spelare. Men bara att man ska behöva vänta på en sån spelare. För att ja, man har ersatt honom med viktiga spelare. Man ersätter ju honom mer eller mindre med Ockels. Då ska man kunna prestera på en gång.
Mm. Nej, men jag... Nu är det för sig starkt att gå ur matchen med 3 poäng. För de har en off-dag. Det ser man ju tydligt. Det är inte mycket som stämmer. Nu gör Noah Söderberg ett drömmål. Fantastiskt snyggt och verkligen skickligt gjort utav honom. Det ser ut som han har stått och tränat på det där rätt många gånger. Och det är en egenskap som är väldigt fint hos en inre mittfältare, att kunna hantera en boll som dimper ut utanför straffområdet. Jag tror han har gjort det förut också, eller?
Ja, det måste han.
Ja, jag tror jag har sett en hel del alltså, ja. Drömmål från honom på distans.
Om inte annat så, ja, han hade någon situation där han kunde, ja, det var ganska svårt, men han hade en nicksituation i första halvlek, och på försäsongen har vi sett att han har nickat in den mot Örgryte, tror jag att det var. Och det jag vill komma till i alla fall är att han kan vara ett hot när han kommer in i straffområdet också. Sen kan ju hota med poäng också, utan att han inte bara är en fin mittfältare som är bollskicklig, utan att han faktiskt kan kliva upp och, ja, men göra mål. Dels på huvudet, men även så som han gjorde nu, att han smäller in den på halvvolley utanför straffområdet. Mm.
Ja, nej, men jag ser inte riktigt vart man har Elfsborg just nu. Som sagt, det är starkt att gå ur den här matchen med 3 poäng, men man ska vara jävligt tacksamma, för du var inne på det. Västerås har 4-5 inspel som är alldeles för farliga att släppa till sig som ett lag. Ur deras defensiva perspektiv. Alltså man bjuder på rätt farliga lägen. Och Västerås har en straffspark som man bränner. Det hade lika gärna kunnat se så mycket värre ut än vad det gjorde idag.
Ja, jo, men exakt så är det. Och... återigen, en väldigt dålig straff.
Ja.
Visserligen bättre än de andra, för att han kommer i alla fall med lite kraft och ner i hörnet. Men fortfarande för dålig straff. Mm. Alltså alla straffar som missas är dåliga straffar. Och så som du sa under matchen, att nu måste ju Isak Pettersson klia sig hårborten när Bundgaard går och gör en straffräddning också.
Ja, och
en stabil insats på det också. Så att nu är väl Isak Pettersson ännu längre från en startelva här. Mm.
Ja, och så här, Västerås ska ju inte skämmas för de 2 inledande matcherna. De ser ju riktigt bra ut, men det är lite lik Sirius förra året, inledande matcher, att spelet är där. Det är jättefint och man spelar ut motståndarna, men man måste göra mål.
Det är också som vi var inne på tidigare med Göteborg, att man sätter sig i skiten direkt. Tänk om man hade kunnat komma ifrån de här matcherna med i alla fall... Ja. Säg att man vinner den här då kommer man ifrån med 3 poäng. Vilket är bra mycket skönare än att komma ifrån 2 matcher där man har spelat bra men inte få med sig poäng. Det kan ju sätta sig i en trupp, den här mentala liksom, setbacken. Mm. Att man gör fina prestationer men man kommer inte få med poäng, och det kan sätta sig i en trupp. Mm.
Ja, det var samtliga matcher vi skulle gå igenom det här avsnittet. Var det... med ett helt ut och cyklar. Nej,
det stämmer.
Och vi släpper måndagsmatcherna på onsdag, sa vi. Där kommer vi gå igenom dem. Och hockeyassistligan som ska bli jävligt spännande och ska ju se ut efter omgång 2.
Mm.
Så håll ut till det, så ses vi alldeles strax.
Det gör vi. Ha det bra. Life.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.